Welcome to Alex Room Service. Ja, jösses, denna har jag peggat upp för, så det står härliga till. Idag ska vi bege oss på en liten tidsresa. Jag vet att det är nog många som tror att det blir lite Dress to Kill-turné möjligen, om de har sett mina små trailers, som jag har fruktansvärt roligt när jag gör för övrigt. Men jag tänkte, vi ska göra någonting som ingen annan har gjort idag. Eller jo, några har gjort det, och det är av den anledningen som vi kan göra det. Men de några är ju bandet själva. Jag har i mitt idoga letande efter roligt material kommit över väldigt skojiga dokument från 70-talet. Det brukar vara mötesprotokoll, det kan vara låtlistor, det kan vara konsertkontrakt och annat. Men bland det absolut häftigaste jag har fått tag i är studiologgar. Det vill säga fakturor, loggar från enskilda dagar i studio när Kiss har hittat på lite olika saker. Bland annat har de spelat in skivor. Det här är ju inte jättelätt att få tag i. Det är ju ingenting som man kan gå ner på Åhléns och köpa. Utan det här är grejer jag har fått möjlighet att ta del av till en kostnad som vida överstiger vad min ekonomi egentligen tillåter. Men det är skojigt att läsa. Och därför får man ju bita ihop i det sura äpplet och leva på ris och frikadeller en dag eller två extra. Anledningen att jag inte lägger ut dem någonstans för att alla ska kunna se det är för att jag betalar väldigt mycket och att jag inte har alls lust att dela med mig av dem till någon som inte betalar. Åtminstone inte på det sättet att en betalar och sen får resten av världen se dem. Däremot så tycker jag det är roligt att prata om eländet. Och så tänkte jag att det här skulle man kunna göra någonting av. Och så gjorde jag det. Eller jag har inte gjort det än, utan det kommer ju nu här efterhand. Jag har ju börjat nu. Jag har inte börjat, men jag har ju... Podcasten har ju börjat. Men vi kommer ju dit så småningom. Men för att förstå Dress to Kill helt och hållet så kan vi inte börja i februari 75 när den spelas in, utan vi måste börja lite tidigare. Den 22 oktober 74 så har Heart of the Hell-skivan precis släppts och Kiss gör sitt premiärgig på Heart of the Hell-turnén. Men 4 dagar efter det så har de en day off i New York den 26 oktober. De springer då runt på New Yorks gator och torg tillsammans med en fotograf som heter Bob Gruen. Och han tar lite bilder på dem i sina dräkter. De går ner i en tunnelbanegång. De kommer ut ur en. Han tar även lite bilder på dem när de springer runt i kostymer. Lite smålustiga bilder kan tyckas. Speciellt Gene, eftersom han fick låna. Det är väl Bill & Coins kostym han fick låna, för han hade ingen egen, och så har han trätofflor. Det är inte den vackraste bilden av Gene, men den har sin plats i världen på något sätt. Och när de sprang runt och tog alla de här bilderna så var det för tidningen Cream. En av bilderna blev så pass bra att Bob Gruen ett par månader senare skulle få $500 för den, eftersom den blev tänkt att användas som det nya skivomslaget till skivan som tidigt kallades för Kiss at Midnight. Detta ändrades ju då sedermera till Dress to Kill, vilket ju passar väldigt bra med tanke på kläderna. Eller dåligt, kanske. Det får ni bestämma. Jag ställer mig helt likgiltig i frågan och skrattar mest åt olika infall och idéer. 26 oktober alltså tar de lite bilder till något som ska komma att bli ett skivomslag. Turnén fortsätter och går inte alls bra. Framförallt går skivförsäljningen ruttet dåligt. Ingen fattade riktigt. Konserterna går väl i för sig rätt så hyggligt. Vi vet inte så mycket om de här spelningarna, för de enda Heart of the Hell-spelningar som vi överhuvudtaget har från oktober, november och december, det är 2 stycken, och det är de, vad är det, konsert nummer 1 och 3, eller är det nummer 1 och 2? som vi har som soundboardinspelningar. För det finns inte en endaste publikupptagning från Heart of an Hell turnén. Vilket ju är otroligt underligt eftersom det finns ganska många från första turnén och ännu fler från Dress to Kill. Men just den här hösten så var det ingen som bemödade sig att gå till Atlanta, Electric Ballroom i Atlanta eller något och spela in Kiss eller Michigan Palace eller någonting. Och ingen radiokanal sände någonting heller. Någonting är ju ruttet i bandet, eller rättare sagt i bolaget, därför att Casablanca betalar inte ut några royalties trots att det står i det här allra första kontraktet som Bill O'Coin fixar 73. Kiss har inte fått en enda krona. Dålig stämning. De börjar kolla lite på andra bolag tidigt 75. Är det någon som är intresserad? Och där är någon som möjligen kan tycka något är lite spännande. Så Kiss, Bill O'Coin och hans co-manager Joyce Beawitz och Kenny Kern och Richie Wise har ett möte. Kenny Kern och Richie Wise som då har producerat de två första skivorna. Där bestämmer de sig för att nej, vi får nog börja kolla lite på andra bolag, för de här Casablanca, de håller inte vad de lovar. Hästen i marängen här är ju att Joyce Beawitz är tillsammans med Neil Bogart som är Casablancas chef, president Mahoney. Så hon är med på mötet och hon är med och bestämmer, och sen går hon hem till Neil och berättar precis vad de har pratat om och bestämt. Och vi kan väl sådär lite enkelt säga att det här tycker han ju inte är jättebra. Vilket börjar med, eller vilket får konsekvenserna att han direkt sparkar Kenny Kern och Richie Wise. Ser till att Kiss får lite pengar och bestämmer sig för att producera tredje skivan själv. För han är ju van producent, han har ju gjort tuggummipop tidigare. Så då vet man ju, då vet han ju hur man gör för att producera en skiva. Det här skulle visa sig för speciella konsekvenser, vilket vi också återkommer till. Men Kiss bestämmer sig för att stanna hos Casablanca trots att han då, Neil, egenhändigt sparkar producenterna och trots att likviditeten fortfarande är lite underlig. Han kommer att dra in en hel del tourfunds för bandet, vilket gör att Dress to Kill-turnén blir den där ökända turnén som Bill O'Coin får betala med sitt American Express-kort till viss del. Men det kommer ju att skjuta fart senare, så det ordnar ju sig. Ni sitter nu inte och hetsar upp det här. Det ordnar sig, jag lovar. Det blir bättre sen. Och sen kommer Asylum. I vilket fall, den 24 januari 1975 så är Kiss på västkusten. De har gjort några spelningar, de har några spelningar kvar, de har fått skrota några spelningar för att Pauls röst är lite taskig. Så den 24 januari när de har några dagar ledigt, eller en av de första dagarna som är lite lediga, då går de in i en liten studio på västkusten som heter Larrabee Studios eller Larrabee Sound. Och inne i Larrabee så spelar de in lite musik. För några år sedan dök denna tejpen upp. Och det lustiga är att där är fler låtar på tejpen än vad jag kan se i studiologgarna. Nu kommer vi till studiologgarna. Så troligtvis så är två av låtarna bara rena demos, inte tilltänkta att vara med på någon skiva. Men två av låtarna kommer att bli arbetsmaterial för den nya skivan. För är det någonting Neil Bogart redan i januari 75 har begripit, så är det att ny skiva, skriv för fan en hit. Det är, that's the gist of it. Skriv en hit och spela in en ny skiva. Så när han skickar in dem i studio så dels spelar de in lite hastigt en låt som heter Mistake. Den finns ute för alla att lyssna på YouTube eller andra kanaler. Den var tilltänkt till första skivan, en liten intervju med Gene i Goldmine 1998, men jag vet inte. Jag undrar om han inte har fel. För den är, av alla låtar som vi vet fanns 73, så är denna inte omnämnd någon annanstans än just i den Goldmine-intervjun. Så jag undrar om han inte blandar ihop det med att de spelar in den för denna, i denna demosessionen. Han har ju inte alltid rätt med år och datum. Det vet vi ju. De spelar även in en annan låt, och detta är den låten som jag hade tänkt ha med på min topp 10-demolista, för det är en av de bästa demolåtar som Kiss någonsin har spelat in som band. Alla har hört den, alla vet vilken det är, men ingen har hört denna versionen. Eller jo, det har de ju, för jag har jag bevisligen hört. Men inte många har hört den, och den har inte läckt ut på YouTube eller vinylsinglar eller fax. Så, men Burning Up With Fever gör sin allra första foray into the Kiss Universe i januari 75. Det är en sjukt jävla bra version. Jag hoppas verkligen att den läcker ut. Jag hoppas att den hamnar på en YouTube-kanal nära er snart. Så ni får höra framför allt Peters trumspel. Låten i sig har ni hört. Den går lite snabbare än vanligt, men denna versionen är som ett litet freight train. Den kör fram fort en höstkväll i Des Moines. I alla fall, det är en jävligt häftig version, verkligen. Och den hade gjort sig väldigt bra på skivan. Men de här två låter lite ofärdiga. Och det känns som att det är demos, för de nämns som sagt inte i loggarna för studioinspelningarna per se. Vad är det då för låtar som Kiss spelar in här som är studioinspelningar till den tilltänkta skivan? Jo, den här första dagen, den 24 januari, så är de i studio 7 timmar totalt och lägger då ner en låt som heter Anything For My Baby. Detta är på intet sätt versionen som kommer på skivan. Jag har lyssnat och jämfört. Det är inte samma trummor, inte samma bas, inte samma sång, inte riktigt samma arrangemang heller. Man hör faktiskt här att Pauls röst är lite körd. Speciellt i slutet när han ska spexa till det lite. Då spricker det lite och har sig. Men det här är lite work in progress. Vi är ändå på västkusten och vi har möjlighet att gå in i studio. Då kan vi lika gärna göra någonting. Det här är den första dagen. De spelar in på en 16-track machine. Och spelar in i 7 timmar mellan klockan 8 på kvällen och 3 på morgonen. Och de använder 7 timmar Dolby. Vi har pratat om Dolby tidigare. Jag kommer inte nämna det igen. Men det är väldigt specificerade fakturor. Och 7 timmar Dolby 1975 kostade för övrigt totalt $224. Efter detta så är det möjligen så att de är i studio dagen efter. För på alla de här fakturorna jag har, eller på studiologgarna, så mellan denna och nästa Larrabee så saknar jag ett papper, ser jag på ordernummerna. Och det sägs att de var i studio även den 25:e. Skulle kunna vara den 25:e de lägger ner de här demolåtarna Mistake och Burning Up With Fever. Men det vet jag faktiskt inte. Så att vi låtsas att det är så, därför att de nämns inte på de andra dokumenten. Den 26 januari så spelar Kiss i Fresno en konsert. Nu Paul är tillbaka efter att ha vilat rösten några dagar. Eller det har han inte riktigt, för de har ju spelat in i studio. Men de har i alla fall inte spelat i en rökig rocklokal. Tisdagen den 28 januari är de tillbaka i Larrabee. Och nu blir det spännande. De är inte där så himla länge. De spelar in i 3 timmar. Anything For My Baby är med här också. Och jag antar att det kanske är lite mix. Men den andra låten de spelar in heter Rock and Roll All Day, Party All Night. Enligt fakturan, studiologen. Rock and Roll All Day, Party All Night lär ju vara en liten felskrivning av Studio Engineering eller någonting, jag vet inte. Vi fattar ju vilken låt det är. Och framförallt så spelar de alltså in en version som kommer att sparas. Trummorna här är samma trummor som på skivan. Gitarrerna till viss del och Genes sång nästan hela sången. Jag tror det är några strofer som är nyinspelade senare. Det betyder att vi har grunden till bandets största hit. Den är inspelad i Larrabee Sound i Los Angeles den 28 januari 1975 på 3,25 timmar. Klockan 9 på kvällen till strax efter midnatt. Basen är inte samma. För är det någonting som saknas här, det är 2 saker som saknas på denna versionen som gör att annars hade man lätt kunnat tro att ja, men det här är nog den som är med på skivan. Men nej. Basgången är inte skriven ännu. Jag skulle kunna nynna den här, men det tänker jag inte göra. Alla vet hur den går, tror jag. Och vet ni inte det så får ni väl lyssna på en skiva nära er. Men här är det en liten pumpande, rätt så taskig bas. Sådär lite snabbt inspelad. Ja, men det här kan nog bli en hit. Vi får göra något bättre sen. Och Jeans sång har inga effekter på sig. Eller jo, det är det den har. Den har lite delay på sig. För den är ju väldigt ren på skivan. Väldigt sådär, låter nästan som att han står bredvid en och sjunger. Men här är det lite delay. Men den andra grejen som saknas, det är när refrängen ringer ut. Då har de ju inte spelat in alla de här. Neil Bogart la ju kör på kör på kör. Och Lydia Chris var inne och Roddarna var inne. Och alla fick stå och skramla och skrika. Här är det bara bandet. Så det är väl... Man hör Gene och Paul och jag misstänker att Peter Hayes är i bakgrunden också. Det är inte så superkvalitet. Så det är en väldigt, väldigt spännande version av bandets kanske inte största hit, för det är det ju inte. Men kanske deras mest kända hit. Det är det inte heller. Men det är en stor hit. En stor hit är det. Vi får vara överens om det. Det är alltså den 28 januari 1975, en tisdag. Och Kiss är på västkusten. Jag vet inte om ni har tänkt på detta. Vi pratar i Dress to Kill här. Vi har roligt med Anything for My Baby och Rock'n'Roll All Night. Eller Rock'n'Roll All Day och Party All Night. Men ett par dagar eller tre dagar efter den här inspelningen i Larrabee. Vad gör Kiss då? Den 31 januari 1975. Då spelar de på Winterland i San Francisco och blir tv-filmade. Det är för övrigt den jag har igång i bakgrunden om ni hör något surrande. Svart och vit tv-filmning på Heart of the Hell-turnén. Och de är redan bortom Heart of the Hell. Så tänk på det. Släng igång Winterland och titta lite på den. Och tänk på att tre dagar innan denna konserten filmas så har Kiss redan spelat in Rock'n'Roll All Night. Hur skulle det se ut om de körde Rock'n'Roll All Night denna kvällen bara för... vi testar en ny låt ikväll. Hur skulle det se ut om de körde Anything for My Baby? En av låtarna som man inte har någon aning om den någonsin är körd live på 70-talet. Bara, vad fan. Vi kör ju bara 70 minuter. Vi kan lägga till en låt så ser vi, testar vi den live. Den här heter Anything for My Baby. Och så får de en jätterespons på publiken. Och så blir det en jättehit. Tänk vad spännande det hade varit. Så tänk på det. Nästa gång ni tittar på Winterland så är den inspelad tre dagar efter att Rock'n'Roll All Night är inspelad. Den första versionen. Det är en sån riktig mindfuck om ni frågar mig. Det där tycker jag är riktigt spännande. Vad gör vi nu då? Det går ju inte så jävla bra på turnén. Kiss hade tre spelningar till inbokade. Dagen efter Winterland spelade de i Santa Monica. Men efter det så hade de tre spelningar till i mitten av februari. Som de skulle köra. Men det blev inte så. Eftersom de hittar ingen promoter till att ta Little Rock-gigget. Och Tulsa tror jag. Så att de skrotar de spelningarna. Neil säger, åk hem, åk till New York. Studion är bokad. Nu måste vi spela in en ny skiva. Den där låten ni skrev på Continental Hyatt i Los Angeles och som vi spelade i några timmar. Det kan ju bli en hit. Nu gör vi skiva. Kom hem. Pappa väntar. Förlåt, det blev lite galenskapande. Jag ska bara dricka lite. Välkomna. Tisdagen den 4 februari. Min systers födelsedag för övrigt, fast hon är född senare. Alltså inte senare, för då är det ju samma dag. Ja, nu blev det så igen. Hon är född några år senare. Tisdagen den 4 februari gör Larrabee Sound en kopia på sina inspelningar och skickar dem till Electric Lady i New York. Rullan kommer fram. Man lyssnar igenom den någon av dagarna där och bestämmer sig för att okej, okay, Anything for My Baby är en bra låt, men den här versionen är inte bra. Men vi kan nog rädda Rock'n'Roll All Night. Där har vi nog lite att jobba med. En vecka efter det, tisdagen den 11 februari 1975, går Kiss in i studio, Electric Lady, nere på 8:e gatan, för att spela in sin tredje skiva, Kiss at Midnight. Samma dag och helt orelaterat så blir Margaret Thatcher vald till leader of the Conservative Party i England, och det kommer att bli en väldigt spännande och turbulent tid för ett väldigt, väldigt fattigt England många, många år framöver. Men det har ju ingenting med denna skivan att göra. Men jag tänkte ändå, vi måste sätta sig in. Den här första dagen, 11 februari, samma som i Larrabee faktiskt, några veckor tidigare, de sätter Anything for My Baby på 8 timmar. Det är alltså denna, det är någonting med Anything for My Baby som liksom, fan, det här är en stark låt och sådär. Eller, kan det vara så, vi har för fan inga låtar. Vi Vi har ett hopp där mellan den 4 februari när kopian kommer till Electric Lady från Larrabee. Till den 11 när de börjar spela in Anything for My Baby. Sen har vi ett hopp på 6 dagar till innan nästa session. Och det är ju faktiskt så. De har ju för fan inga låtar. Det kommer vi att se på inspelningarna eftersom de får börja rota med gamla Wicked Lester-låtar och så vidare. Plus att de har ju varken på demon eller på studioversionen av Anything for My Baby lyckats få till ett gitarrsolo. Det är snabba puckar här i sporten ibland. Men det är alltså den 11 februari 1975 som Dress to Kill-sessionerna officiellt börjar. Så dröjer det 6 dagar till måndagen den 17 februari. Då har vi 6,5 timme inspelning samma dag som High Voltage släpps på Albert Records eller vad fan de heter. AC/DC:s platta. Men det var 6,5 timmar måndagen den 17 februari och börjar med att sätta 2-timer. Det är ju inte så jävla konstigt det här egentligen, för det är ju en av de simplaste låtarna på skivan. Men den är även, vad ska man säga, jag tycker den känns lite ofärdig. Och det kanske är för att det här är den enda sessionen den är med på. Two-timer spelas alltså in tillsammans med att de spelar in Come On and Love Me. Det här är den enda sessionen Come On and Love Me är med på. Plus att Anything for My Baby står med, så jag misstänker att de mixar väl lite med den där. Eller de spelar över en klarinett som sen inte kom med. Det där vet jag inte om, jag bara hoppas. På 6,5 timme sätter de two-timer, sedan Come On and Love Me, sedan Anything for My Baby fortsätter de med. Så two-timer och Come On and Love Me, som är, det är ju korta låtar. Men Come On and Love Me är ju färdigarrangerad. Jag tycker det är en av 70-talets allra bästa parlåtar. Men det går fort här alltså. De har inte många dagar på sig och det kommer vi att se i slutet. Dagen efter, 18 februari, 2 år innan de kommer att spela på Madison Square Garden, för övrigt, om det nu är någon som håller räkning. 8,5 timme är de i studio och spelar då in 3 låtar. Den första låten heter Ladies in Waiting, alltså som singularis, flickan väntar, Lady is in Waiting. Det är ju lite spännande eftersom uttrycket Ladies in Waiting betyder prostituerade. Men det har inte den som har skrivit studiologarna fattat. Så ja, men det är nog en tjej och hon har pajen inne så hon väntar på att den ska bli färdig. Jag skriver det här fast han glömde det där med pajen. Ladies in Waiting, Getaway och Room Service. Detta är på 8,5 timme. Och här har vi de enda sessionerna där Getaway och Room Service är med. Eller de enda. Här har vi den enda sessionen där Getaway och Room Service är med. Så på måndagen sätter de two-timer Come On and Love Me och mixar Anything for My Baby. På tisdagen sätter de Getaway och Room Service och spelar in första rundan av Ladies in Waiting. Det går fort här. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Det går fort. Det behövs inga 1,5 år för att skriva Enter Sandman. När man har bättre låtar och vet hur man spelar in dem. Förlåt. Det där var ett så kallad inlägg. Ni får do with it what you please. Dagen efter, den 19 februari, så har man skrivit fel datum på fakturan. Man har skrivit onsdagen den 18 februari, vilket ju är konstigt eftersom dagen innan var tisdagen den 18 februari. Så onsdagen den 19 februari så är de i studio i 7 timmar och spelar in I Wanna Rock and Roll. Det vill säga Rock and Roll Night, det vill säga nu börjar de använda sig lite av den här trummorna som var färdiga. Jag tror Ace gitarr är den som är färdig. Eller var det Pauls? Eller är det båda? Gitarrerna som är färdiga och lite av sången. Men basen ska läggas om. Körerna ska spelas in. Och någonting mer kanske behövs. Men här är första gången vi ser Rock'n'Roll Night i Electric Lady. Sen blir det lite paus i studioinspelandet. De har hållit igång nu. Förra veckan på tisdagen och nu 3 dagar i rad. Måndag, tisdag, onsdag. Den 20 februari spelar de i St. Louis, 21 i Chicago och 22 i Sherrerville, Indiana tror jag. Lite oklart hur spelningarna går och lite oklart hur man ska se de här spelningarna, för Hotter Than Hell-turnén tog officiellt slut den 1 februari i Santa Monica. Men det här är ju inte Dress to Kill-turnén eftersom skivan inte ens finns ännu. Och de troligtvis kör de inga låtar där. Men samtidigt, varför inte? De kanske kör Anything for My Baby eller Two Timer här. Det har vi ingen aning om. Tyvärr. Var är kassetten? Du, Leffe i Cherryville, var är din kassett? Och nu blir det lite spännande. Ja, det är spännande hela tiden, men det märker ni väl. Men det blir lite spännande nu här. Måndagen den 24 februari är de i studio i 5,5 timmar och spelar in. Här har jag inga studiolåtar. Studiolåtar. Här har jag inga låttitlar, heter det. För vad händer mer den 24 februari? Jo, de tar nya foto. Det finns ju faktiskt 2 sessioner där Kiss har kostymerna på sig. Många har trott att det är samma, att det först är de ute och går på gatan i sina dräkter, sen tar de på sig kostymerna och går på gatan och sen åker de till studion och tar lite foto. Men nej, nej, det är ju fel. Det ser vi på Claires kläder. Framförallt Peter Criss har ju en annan slips och jeans, alltså deras outfits och allmänna hållning ser annorlunda ut. De första fotorna togs då den 26 oktober 74. Och de nya fotorna, där även Neil Bogart syns på en av bilderna eller några av bilderna, de tas denna måndag den 24 februari 75. Så de är i studio 5,5 timme. Jag har på studiologgen att de spelar in någonting, men inte vad. Men jag, troligtvis är det till stor del en fotosession, för det tar ju någon timme att sminka sig också. Men någonting gör de i studion här. Man skulle kunna tänka sig att de putsar lite på Getaway, putsar lite på Two Timer, någon av de låtarna som jag inte har i loggen framgent. Jag hoppas ni antecknar allt det här. Det här är ju skitspännande. Alltså man kan ju sitta och tjata till korna kommer hem om de var bäst med smink eller ej, eller om Bruce Kulick var bra i bandet, eller om Eric Carrs trumspelande. Alltså det där kan man ju diskutera om man vill. Men det är ju det här som är det roliga. Herregud, jag vet inte riktigt om ni fattar hur mycket pengar för det första jag har lagt på de här dokumenten. Men alltså, hur tidigt jag gick upp på morgonen för att få läsa dem. Ja, jag sitter och äger ut mig själv. Jag ber om ursäkt, men nu äger jag ner mig. Tisdagen den 25 februari. 10 timmar, lång session. Därför att idag spelar vi in Rock Bottom. Rock Bottom har här inget intro ännu. Det kommer inte för någon dag senare. Därför att skivan är ju så förbannat kort. 10 timmar i studio. Jag lovar, de skriver låten i studio. De spelar även in I Wanna Rock and Roll här. Står det. Men jag misstänker att de fyller på med någonting. Kanske spelar de in körarna denna dagen. Det är ju ett jävla maratonsession på 10 timmar. Men Rock Bottom skrivs nog till stor del i studio. Och sen så börjar de räkna på minuterna, bara den här plattan är ju fan bara en kvart lång. Och så skriver de det där akustiska introt. Vi kommer strax till nästa dag. Men det är roligt att fundera lite kring hur det går till. För tänk så mycket som kanske inte skulle hänt om inte tidspressen hade funnit. Vi är väl många som tycker om Dress to Kill. Jag håller inte den som en av bandets bästa skivor. Framförallt tycker jag produktionen är väldigt mjäkig. Den funkar till Pauls låtar. Room Service och Come On and Love Me gör sig, och Love All I Can och Getaway gör sig bra i lite sån här tuggummi pop. Men Two Timer och Ladies in Waiting skulle ju haft antingen Hotter Than Hell produktionen eller skulle de ju haft Revenge produktionen eller någonting. Ladies in Waiting med Creatures of the Night trummor. Ja, fan, nu blir jag nervös. Jag håller inte den som en av deras bästa, men jag tycker den är en väldigt bra skiva, definitivt. Det är en av dem jag återkommer till väldigt ofta, för den har väldigt bra produktion. Men tänk så mycket på den som kanske inte hade hänt om de inte hade haft problem. Om det hade varit Smooth Sailing från Hotter Than Hell, så kanske de hade turnerat på den till maj 75, juni 75. Och då kanske de aldrig hade skrivit några av låtarna. De kanske aldrig hade tvingats liksom verka fram något material överhuvudtaget för att ha någonting att spela in. Det där är otroligt spännande. Det är en riktig what if. Och det kan man ju också diskutera tills Lasse Berghagen kommer hem. Varför han nu skulle göra det. Detta är alltså tisdagen den 25 februari. Rock Bottom spelas in på 10 timmar. Någonting gör vi med Rock and Roll All Night. Eller I Wanna Rock and Roll, förlåt. Så heter det låten. Dagen efter, onsdagen den 26. 11,5 jävla maratontimmar. Det är ett halvt dygn de är i studio. De fortsätter med Rock Bottom Möjligen är det nu de spelar in introt, kan även vara dagen efter. Men sen sätter de She och Love Her All I Can. Och det är just i She som jag tycker att Neil Bogarts produktion verkligen inte kommer till rätta. För det första, She och Love Her All I Can som är med här, det är ju två Wicked Lester-låtar. She har de kört live sen de började 73. Framförallt är den ju med hela 74, 75, 76 turnéerna. Det är fram till och med till innan Destroyer kommer. Så den sitter ju, men de kan ju inte ha slutet riktigt eftersom det är gitarrsolo och annat i den. Så de snävar upp den, stramar upp den och gör ett eget intro som de faktiskt skulle komma att köra live 20 år senare i Japan, för den som nu räknar på sånt. Intro menar jag inte, outro menar jag. Slutet på låten är alltså ett helt unikt för skivan, förutom att de körde det i Japan 95. Love All I Can körde de 73. Det var ju en kvarleva från Wicked Lester också, men den finns inga som helst inspelningar med den. Så vi vet inte, den lär ju ha låtit ungefär så här, för det här är ju verkligen, det här är ju verkligen rädda vad som räddas kan. Vi måste göra skivan i alla fall en halvtimme lång, annars kommer folk att bli vansinniga. De lyckas ju inte riktigt dessutom. Så det här, den här dagen spelar de in två gamla Wicked Lester-låtar bara för att fylla ut skivan liksom. Och jag tycker nog att She kunde förtjänat ett lite bättre öde. Den får ju sin upprättelse på Alive såklart. Där är den ju tung som hjärnan smälter och tårna kryllar sig. Men på Dress to Kill så låter det som Neil Bogart producerar She. Och det, jag tycker inte det gör sig helt rätt. Men Love All I Can tycker jag är en förbannat bra version. Det är mycket tyckande här nu mitt i alltihopa, det märker ni väl. Så det sätter de på 11,5 timme. Rock Bottom, She, Love All I Can. Rock Bottom är väl en liten fortsättning. Om det är det akustiska introt eller ej, det vet jag inte. Det framgår tyvärr inte. Dagen efter, torsdag den 27 februari 1975, så spelar de in i 11,5 timme till. Och nu är det nog finputsningen här. För här har vi fem spår. She, Love All I Can, Ladies in Waiting. Nu är det Ladies, menar de nog, men de kan inte stava till det, de som skriver. Så det är Ladies in Waiting, Rock Bottom och I Wanna Rock and Roll. I Wanna Rock and Roll har vi sett på så många loggar nu så att den heter nog det. Sådär i folkmun i studion. Mitt i haschångorna som tydligen ska ha varit plentiful enligt de som var med vid inspelningarna. Den heter nog det här. Men det, ja, det kanske inte är det som den titeln de tänker sig. Rock'n'Roll All Night ligger bättre i min mun. Så det var väl det de tänkte när de tänkte. För övrigt samma dag, den här 27 februari, så är det en jätteeldsvåda i en telefonväxel på Manhattan. Så 300 kvarter, 145 000 telefoner blir utan ström. Det är ju en jävla tur att det inte drabbar studion här, för det skulle ju kunnat inskränka. Det vet vi ju inte i och för sig om det gjorde, men det står ingenting om det här, och tiden gick som den skulle. Det var en stor blaze på Manhattan, en stor eldsvåda. Men det var inget som påverkade bandet här. Nämnvärt i alla fall, eftersom de lyckades spela in de här 11,5 timmarna. Och de här 11,5 timmarna, det är de sista. Det är de sista timmarna som Kiss spelar in Dress to Kill på. Så de har alltså på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dagar plus en dag i Los Angeles, om man räknar den och någon annan. 9 dagar spelat in en ny skiva. Troligtvis skrivit bland annat Rock Bottom och Getaway, eller vad är det? Two Timer? Någon av de låtarna på plats i studion. Därför att de inte hade något annat material och därför att de inte var förberedda för detta. För de skulle ju varit på turné här. De skulle gjort spelningar, men det gick ju inte. Det fanns ju ingen, de hade ingen grund för det. Så på 8 dagar så spelade de in en skiva som många, väldigt många, håller som bandets bästa 70-talsskiva. Kanske bandets bästa skiva överhuvudtaget. För är det någonting som inte saknas så är det ju låtarna. Alltså Genes basgångar och basspel på denna plattan är ju fenomenalt. Det är ju det som man saknar på hela 80-talet med Gene. Jag gillar ju Gene och jag gillar 80-talet. Men man saknar det här Paul McCartney-basspelandet. Alltså här promenerar vi rakt upp och ner på halsen. Det är inget jävla pumpande i A. Ta Under the Gun på 80-talet. Det är ju skitbra låt, men den är sketatråkig om man är basist. Men vad hade han gjort med den om den hade varit med här? Det kan man ju fundera lite på om man vill det. Det är en förbannat bra platta. Och det är ju otroligt att man kan skriva och spela in den så förbannat fort. Så det tar alltså 8 dagar fördelat på 3 veckor. Så har de en ny skiva. Titeln Kiss at Midnight är borta, vilket ju var tur. Eller rätt, ja, tur, men för Paul, han fick ju en massa gitarrer där. Vad hette de? Gibson Explorer. De hette väl Midnight eller vad fan det var. Så det kunde ju blivit lite konstig stämning där. Eller sådär, är det en köpt titel? Ja, jag vet inte. Det kanske det inte alls hade blivit. Jag hade ju inte vetat om det, men jag inte hade läst i en bok. Jag har för fan ingen aning om vad gitarrerna heter. Jag har problem med bandmedlemmarna. Men 8 dagar, Dress to Kill, färdiginspelat 27 februari. Jag är så fascinerad av detta eftersom skivor idag förväntat, idag är det starkt att spela in en skiva på ett halvår eller ett år. Och det var så himla tufft, att nu jag återkommer till Metallica där med svarta plattan. Den tog väl A Year and a Half in the Life of Metallica, heter väl dokumentären. 1,5 år för att spela in en skiva. Där hälften av låtarna är okej och hälften av låtarna är throwaways. Alltså då har man ju inte... Alltså kan man inte begränsa sig så, då har man väl inte riktigt i branschen att göra. Nej, nu ska vi se. Nu tycker jag att fisset här, det har en liten svag nyans av dålighet. Så jag vill skruva lite på denna ratten här i 8 dygn för att se om fisset blir lite... Jag fattar inte. Jag fattar verkligen inte. Sen fattar jag inte hur man spelar in en skiva på 8 dagar heller. Det tycker jag låter väldigt fort, men 1,5 år, det är lite för långt. Dress to Kill blir ju inte vändpunkten för bandet på det sättet. Men de tror ju stenhårt på denna. Det gör de ju. Början av mars ger de sig in i SIR Studios och repar inför den nya turnén. 2 uppvärmningsgig på en liten teater i Northampton. The Roxy, den 19 mars, vittnar om ett band som faktiskt låter lite annorlunda än vad de gjorde bara på Winterland. För alltså, om vi nu ska vara lite analyserande, de undrar varför blir vi inte superkändisar? Var är våra miljoner, undrar de ju. Men om man lyssnar på Kiss 74 och tidigt 75, så är det väl inte så himla konstigt egentligen. Alltså... Jag älskar Winterland-spelningen. Det är inte tuttal om det. Det är de finaste dokumenten vi har. Men jämför Winterland rent musikaliskt och rent tempomässigt och uppläggsmässigt med Anaheim till exempel. I Anaheim 76 står ett fulländat band. De vet exakt vad de är. De går rätt ut och berättar, det här är vi. Vi kommer att spränga dig i bitar och du kommer att vara tacksam för att vi gör det. I Winterland 75 är de... Ena foten är ju kvar i Coventry. I pubbarna. Och ena foten är på väg åt rätt håll. De går lite mer ut på scenen. Det här är vi. Och nu tänkte vi... Om ni är snälla och är lite tysta så tänkte vi berätta lite för er varför vi är bra. Och det är inget fel i det. Men man kan ju inte tycka att... Jo, men jag har ju spelat 50 spelningar och spelat in 2 skivor... Nu är jag världskändis. Det är bara det att publiken inte fattar det. Jag tycker inte det är så himla konstigt att det tog den tiden den gjorde. Innan de slog igenom. Och framförallt så är det inte så konstigt om man lyssnar på studioskivorna. Jämfört med hur de lät live. Så är det är mycket skröfs mellan låtarna live. Mycket sånt här gitarrstämningar och plonk. Uselt mellansnack. Lite underliga låtval emellanåt och sådär. Så de behövde ju någon som hjälpte till att strama upp det. Och det kom ju sen när det väl blev dags att spela in en liveskiva. Jag misstänker att när de satt i studion där i augusti 75 och lyssnade på sina inspelningar. Så skapade de den livekonserten de själva skulle vilja att de var. De är nära det. Vi har ju inspelningar från maj 75. Sista maj i Long Beach 75. Det är ju en komplett headline-spelning, 80 minuter. Även Hempstead 23 augusti. Och där är de ju faktiskt, det är ju så nära Alive vi kommer, fast på riktigt. Alive är ju till stora delar studioinspelad. Så jag misstänker att när de satte sig och spelade in Alive, eller mixade, vi kan låtsas att det är bara Alive. När de satte sig och fixade med Alive, så skapade de konserten som de själva drömde om att de spelade. Och sen, efter det, så gick de ut och gjorde det. För på hösten 75 har vi lite inspelningar. Och framförallt de fantastiska spelningarna i Detroit 76. Som ju, om man tar Detroit 76 i januari och jämför med Winterland 75. Ett år, nästan samma datum. Två helt olika band, det är det ju. Det finns väl ingen som tycker annorlunda där. Alltså vi kommer inte undan att det året har de been paying their dues. Eller det har de ju två år egentligen. Men. Så det är ju lite där som det, som all den här backspegelstittandet faktiskt kommer lite till sin rätt. För det var mycket snack här. Dels från skivbolagen som ville ha en hit, dels från bandet som inte fattar vad är det som inte funkar och varför går de lite på konserterna men köper inte skivorna och sådär. Det är inte så himla konstigt att det dröjde ett tag, därför att Kiss var ju inte själva säkra på hur de skulle göra. Det märker man. Och till och med Destroyer-turnén, som jag då ändå tycker är en av de bästa turnéerna, den var ju helt uppskruvad första veckorna när de körde Watching You med trumsolo. De körde Flaming Youth live, fast de har aldrig gjort en bra version av den live, därför att det är en studioproduktion, det är ingen live-låt. Jättekonstiga låtlistor. Och sen, någonstans där efter 2-3 veckor på Detroit-turnén, så började det sätta sig, och sen spelade de Anaheim. Och jag misstänker det är samma där. Jag tror att de efter Anaheim har de suttit och tittat på filmen. Och så har de sagt att we have arrived. Jag tror det är lite the turning point, Anaheim. På många sätt. Men nu är vi på Dress to Kill. Jag svävar ut lite, men det gör jag så gärna för er skull. Så att ni ska vara glada och nöjda. Jag gör det mest för min egen skull, för jag kommer inte ihåg vad det var jag pratade om. Dress to Kill spelades alltså in färdigt. Sista dagen var den 27 februari. Den 1 mars fick Bob Gruen betalt för sitt foto. $500 for use of photo of Kiss for album cover Dress to Kill. Så 1 mars var namnet bestämt på skivan. Han fick även $144 för lite andra bilder som de skulle ha till promotion. Jag misstänker att vi har bilderna från studion där. Ja, det står ju faktiskt. 3 photos of Kiss in studio for publicity and trades. $144 för de bilderna. Så han fick lite pengar och han var väl jättenöjd med det, hoppas jag verkligen. Likadant så fick det här är ju navelskådande, men för er som bryr er, så fick Barry Levine betalt för sin fotosession på i Los Angeles i januari 75. Det fick han betalt för här i början av mars också. Och i början av mars så började man så repa, 19 mars som smygpremiär. Men på den här tejpen från The Roxy i Northampton, för det finns ju en tejp, kan ni fatta det? För ett par år sedan så var det någon som skrev till mig, vill du vara med? Vi har hittat en tape. Och så sa jag, vill vara med. Och sen så sa min plånbok, du vill inte alls vara med. Och sen så sa jag, jo det vill jag visst. Och sen så bråkade vi lite, jag och plånboken. Men jag vann, för plånboken är död materia. Och det är jag som bestämmer. Så jag var med och fick tag i Northampton. Och fick lyssna på den. Och då är det en intervju med Peter Criss efteråt. En sådär hemmainspelad då, när Leffe går backstage och spelar in när han pratar med Peter Criss. Och Peter bara, fan, ni har inte sett någonting ikväll. Ni skulle ju varit i övermorgon. Är det ju den riktiga turnépremiären på Beacon Theater. It's gonna be a new show, man. It's gonna blow your mind. Och han är riktigt så. Det här är fantastiskt roligt. Så. Jag tror inte den intervjun har läckt ut, tyvärr. Jag vet att konserten har läckt ut och finns på en YouTube-kanal som heter Kiki, Bettan och Lotta. Om ni undrar. Men jag tror inte att intervjun har läckt ut ännu. Och den är, ärligt talat, den är mest lång. Alltså det är ju två som sitter och snackar. Men där är en liten grej man kan ta med sig. Och just den grejen är jäkligt häftig. Att, ja, ni borde komma till New York och sådär. Och sen startar ju turnén där då den 21 mars. Och går framåt. Och funkar ju inte heller alls. Och det vet vi ju att plattan säljer inget. Singeln får väl, ja, det blir ju inte mycket av det. De kör ju inte låten Rock'n'Roller Night live. till att börja med, den dyker inte upp förrän i, långt in i april. Är den med i en recension? Och inte ens där vet vi att den, mer än att den står i recensionen. Det dröjer ju till maj innan vi har en tape där den är med. Så det är lite konstigt, en låt som man väljer att det här är vad vi tror på. Men vi tänker inte spela den live, utan vi håller er på halster. Jättekonstig inställning. Men tiden utvisade ju att de fick börja spela den, eftersom det blev ju en stor hit, såklart. Det här var spännande. Det här var ett lite annat upplägg än vad vi har gjort tidigare. Jag kommer nu göra det här igen. Jag har möjligen andra dokument av liknande kvalitet att dela med mig av. Men nästa podcast blir något helt annat. Nästa gång så kommer jag såla agnarna från vetet. Nästa gång kanske jag tappar halva lyssnarkretsen. Jag hoppas ni vet att ni är otroligt många nu. Det är runt 1000 pers per podcast nu. Jag vet inte vem ni är. Jag tycker om er allihopa. Och eftersom ni blir fler så verkar det nästan som att det fortfarande är bra. Om det nu var bra från början. Så tack för att ni lyssnar på detta. Jag uppskattar det otroligt mycket, det ska ni veta. Mer än vad som egentligen är normalt, skulle jag gissa. Men till nästa podcast, jag vill inte berätta vad det är, för jag vill fortsätta göra trailers och sådär. Men jag berättade för min gode vän Sverre igår vad det var för någonting. Och jag berättade historien om vad det var och varför det var spännande. Och han skrattade så han fes när han satt i mitt kök. Och han sa, det är fan i mig bara du som gräver i sånt här. Och det kanske stämmer, det kanske är så. Men då är det bara roligt att kunna dela med sig. Dress to kill. Det här med, kan vi gå tillbaka bara? Det här, det är ju första skivan som är lite speciell. Att loggan på skivan är ju lite embossed, alltså den är upphöjd. Första gången man fick något lite extra på en Kiss-skiva. Och sen blev det Alive med booklet och så. Men alltså, när man håller i Dress to Kill, ett original, en US-original, den kartongen är väldigt hård. Väldigt tjockt omslag på den. Och så då det här embossed logo. Är inte det en fantastisk känsla, så att säga? Tack för idag.